Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Känn er också varmt välkomna till ett av årets mest uppskattade avsnitt. Nämligen den episod som vi bjuder in Jesper Oraklet Hoffman till för att snacka upp den stundande Premier League-säsongen. Den enda skillnaden den här gången gentemot tidigare år, det är att vi faktiskt är en omgång in i den engelska högsta ligan. Men skitsamma, jävligt kul att se er igen.
Ja, kul att se er. Sjukt kul att vara här. Det är ju alltid den här veckan vi spelar in. Men skillnaden är att det är en omgång som har spelats. Det är ju VM-år som alla vet. Så att det kunde inte Wilbur veta när han bokade in sin stekaresa ner på Sardinien.
Ja, men och jag tänker att det behöver inte vara fel.
Nej,
att
absolut jag har inte. Nu har vi lite mer kött på benen och får ju kasta det PL-tips man hade i förra veckan då, och helt revidera.
Finns det någonting som du verkligen har mega reviderat sådär, efter första omgången?
Nej, alltså det var
det
väl...
Jag har ju varit att kasta sig själv på rälsen. Liksom.
Verkligen, jag har ju småslaktat nykomlingarna lite grann då. Ja. Men, och där gick ju faktiskt Bompan och vann då mot klappkassa Steven Gerrard med 2-0. Och även Fulham stod ju för en imponerande insats mot... Liverpool. Jag hade väl Nottingham Forest som den nykomling som ser bäst ut, men ja, vi kommer väl till nykomlingar senare. Det kan ju faktiskt vara som så att samtliga får lämna.
Kan vi redan nu konstatera att han inte kommer bli någonting, Steven Gerrard?
Ja, men jag är lite inne på det spåret.
Fan, vad fint!
Det är ju ett kul krismöte här i omgång två redan då, när Gerrard tar emot Frank Lampard.
Jag skulle nog inte vilja räkna bort Steven Gerrard redan, men det jag däremot finner mycket nöje i, det är ju att hela Liverpool-sekten börjar sakta bli så pass skeptiska gentemot Steven Gerrard att han nu inte är liksom en realistisk tronföljare till Jürgen Klopp.
Det där är ju också en grej, att så här, gamla spelare, och det är ju på alla nivåer egentligen, oavsett om det är ungdomsfotboll eller allsvensk fotboll eller Premier League. Så går ju alla liksom på den där. Att, men en gammal spelare, han ska bli så jävla bra som tränare. Sen är det ju de här Klopp, Mourinho-gubbarna som blir bäst i slutändan.
Nu har ju City sitt hopp här då, i Company i Burnley som de hoppas på. Men jag tror man ska i fan i det där faktiskt. Att lyfta upp dem. Låt dem i sådana fall prövas på väldigt hög nivå i någon annan klubb. Och just Liverpool-supporterna, de hade ju Klopps utgående kontrakt. Nu är det visserligen förlängts, men det var ju utgående 2024. Gerrard skrev bara kontrakt med Villa till 2024. Så där hade de då den. De såg ju framför sig då den perfekta överlappningen där. Men det...
Alla röda i Liverpool jublade till Klopps förlängningsvideo utom Steven Gerrard.
Exakt så. Så att de gör nog bäst i att skippa Steven Gerrard. Nej, vi ska inte döma ut honom helt, men han har en hel del att bevisa innan man prövas i Liverpool.
Ja, men du, får jag bara säga det på tal om Kim Wirséns krönika på totobalotto.se.
Klopp är slut. Nej, men bara på tal om de två, i och med att de möts här nu, Steven Gerrard och Frank Lampard, så måste jag ju ge det i alla fall mycket mer till Steven Gerrard, som fattade att jag ska inte sätta min fot på Anfield på bra många år som tränare innan jag har gjort det här och det här och det här. Frank Lampard, jag fattar ju att han hoppar på, men det kunde ju bara sluta på ett sätt när man med ett halvt uppdrag i Derby sen tar över Chelsea. Mm. Alltså, det ska ju inte en sån klubbikon göra.
Nej, och de hade värvningsförbud och annat, så att det var ingen bra timing på den... på det klubbvalet. Får vi se då om han kan väcka liv i Everton. Det höll ju på att gå riktigt, riktigt illa där i våras. Men de är kvar i Premier League en tid till i alla fall. Får vi se.
Nu spretar det ju lite åt lite olika håll här inredningsvis. Men vi kan väl i alla fall bara sätta premisserna för veckan. Det blir en trestegsraket här i dagarna två.
Jajamensan, idag oraklet, alla sitter och lyssnar på det här. Bra radio. Mm. Och sen så med Pinitor, också ett favoritavsnitt, och med Svanemar kring Serie A. Så
precis.
Att, det blir fyra avsnitt den här veckan.
Så om ni lyssnar på det här idag onsdag, så blir det oraklet och Premier League. Imorgon torsdag kommer inför La Liga och Serie A med Pinitor och Svanen. Två ligor som alltså premiärar till helgen.
Det var det du ville att jag skulle säga.
Lördag på Simor. Har ni inget abonnemang, så skaffa det för guds skull. Ikväll så kan ni redan tjuvstarta den mediterianska säsongen då de regerande Champions League-mästarna. Nej, tyvärr. UEFA Supercup. De regerande Champions League-mästarna Real Madrid kliver in då mot Europa League-mästarna Eintracht Frankfurt. Och så är det La Liga-premiär då på fredag, Osasuna mot Sevilla. Men det kan vi ta med Pinitoro. Vi har också gett er tre en liten mall att utgå från. Så att vi får lite styrning och lite liknande touch på de här tre avsnitten. Det tänker jag att våra lyssnare kan uppskatta. Vi brukar jobba mycket med mallar i Tutski Balutski och så vidare. Och då finns ju det en hel del punkter och nedslag här. Men vi kanske bara ska börja då i den ljusblå delen av Manchester. För att jag misstänker att vi kommer fastna på ett lite tristare sätt i den röda. Vad det lider. Men den första frågan är då alltså, hur mår de regerande mästarna Manchester City? Och vad har du för bild av dem här nu in i säsongen 22-23?
Nej, men här och nu då, när vi spelar in onsdag tre dagar efter deras premiär som ju blev väldigt lyckad. Alltså väldigt lyckad på så sätt att de fick ju sitt stora nyförvärv igång alldeles omedelbart. Då. Det var ju ändå det som man, den frågan man ställde sig då. Hur bra är Braut Haaland? Och han hade ju en lite småkämpig då, Community Shield. Han såg kanske lite kant ut och brände några solklara lägen och valde att gå på foten istället för skallen där som ni var inne på i ert Tutti Balutta-avsnitt. Så att det var väl liksom, strålkastarna var ju mot nyförvärvet Haaland och som han levererade. Så att så här, tre dagar efter premiären när samtidigt Liverpool då tappar otroligt onödiga poäng på Craven Cottage, då är det såklart att City ändå får en bra start på den här säsongen. Men ska man titta på laget då så känner jag väl att man har en bättre startelva i år, men kanske lite sämre trupp. Mm-hmm. För det har ju, det har ju lämnat spelare och det är inte vilka som helst. Även om kanske inte Gabriel Jesus och Raheem Sterling och Zinchenko var spelare som startade i de största matcherna. Sterling kunde absolut göra det, men Jesus kunde i och för sig också göra det. Han var ju faktiskt användbar i den typen av matcher. Då skickade Pepe ut honom till på en kant så fick han gnugga pressspel. Men det är, tror jag, att spelare som är har varit användbara för honom i ett City som spelar väldigt många matcher. Men nu har de försvunnit och jag tycker väl kanske inte att alltså ersättarna är väl inte riktigt prövade. Nu är den här Alvarez från River har ju sett bra ut det lilla man har sett och kommer ju säkerligen bli en succé vad det lider. Men han är oprövad, det måste vi ändå säga, på den här nivån. Och i en säsong där det ska spelas VM mitt i. Jag har inte liksom stenkoll på schemat efter VM, men fram till VM är det många fotbollsmatcher som ska spelas. Och jag räknar med att det kommer vara det därefter också. Då tror jag att det behövs en bredd i truppen. Och det blir intressant att se om Pep klarar av det med det här laget. Och dessutom då, vad som har dykt upp här senaste dagarna, det är ju att Bernardo Silva är på väg bort. Det kom väl ut uppgifter igår tisdag att det skulle vara klart med Barcelona. Det slogs ju sen ner av lite initierade journalister runt omkring klubben, men ingen rök utan eld. Det skulle nog kunna bli en övergång där. Bernardo har ju velat bort en tid från City, verkar inte stortrivas i Manchester. Och som för alla, jag höll på att säga sydamerikaner, men det gäller väl även portugiser, så är ju Barcelona liksom slutdestinationen. Det är drömmen. Det kommer alltid vara det. Även om Barcelona kanske hackar lite för stunden sportsligt och ekonomiskt. Det beror på vem som räknar.
De hackar nog mer ekonomiskt än sportsligt.
Ja, men så är det väl. Men
jävla de hade ju lag på plats.
Har du förstått?
Ja, nu har de ju. Nej,
du är ju trots allt utbildad.
Ja, exakt. Nej, jag har inte grottat ner mig i det där och jag förstår mig inte jättemycket när.
Men ni såg senaste pusselbiten. Ja. Med Braithwaite, ja. När han då blev utbuad av hemmasupporterna, ja. Att han nu är liksom, han är nyckelbrickan i spelet.
Ja. Vem var det förra året som var nyckel?
Det kommer inte till mig nu, men det ringer en oerhörd klocka. Twitter, vi får ta det med Pintorp.
Ja.
Vi tar det med Pintorp helt enkelt. Cliffhanger till imorgon.
Ja.
Fortsätt.
Nej, men tappet av Bernardo, det är ju väldigt tungt. För där pratar vi en nyckelspelare. Kanske efter De Bruyne, den viktigaste offensiva spelaren. Kan ju användas på så otroligt många positioner. Och Pep älskar ju honom och han är inte så lätt att ersätta heller. Att hitta en bra ytter som kan ta sig i djupled och hota, det tror jag City kan lösa. Men just Bernardo, där finns det ingen given ersättare, varken i truppen eller utanför, som är rimlig.
Nej, men det jag kan tycka är anmärkningsvärt med Citys fönster, det är ju just tömningen på de spelartyperna när det inte har kommit in några liknande. Jag menar, Calvin Phillips, Erling Haaland och Julian Alvarez i all ära, det är ju inte spelare som på något sätt går in och ersätter Raheem Sterling, eventuellt då Bernardo Silva och Gabriel Jesus, som absolut kunde utgå från en högerkant ifall det spelade en central spets.
Men framförallt så har ju de betytt så jävla mycket för Pep Guardiola. Alltså det är ju den de positionerna ytterforwards där man har haft ett överflöd nästan av spelare. Mm. När de värvade, jag kommer inte ihåg vem, om det var Mahrez eller liksom, i den vändan tänkte man, men hur många spelare ska han ha där?
Man tänkte uppenbarligen så har det varit så fundament.
Ja, där var det, exakt. Mm. Det var nog det namnet jag sökte. Kanske får han då mer ansvar och större mandat i Manchester City. Det är kanske till och med en ledningsfråga. Hallå, nu har vi värvat honom här. Du får spela honom lite mer. Och då kanske en spelare som Bernardo Silva eller vad vet jag. Nu är det väl Sterling då som fick gå, som blir den spelaren som ledningen i så fall valde bort lite grann för att ge Grealish mer tid. Men så skulle det kunna vara.
Ja, absolut. Nej, men jag alltså inne på samma spår. Det
är, för han spelade inte fått så mycket förra året ändå, sett till prislapp.
Vem då?
Grealish.
Nej, han fick ju mycket förtroende under hösten och tog inte chansen då. Nej. Han var ju inte direkt svag, men man såg ändå att han...
Det var många miljoner per poäng.
Verkligen så. Och det är ändå poäng man förväntar sig av en offensiv ytter i ett Manchester City. Och jag tycker att starten på den här säsongen inte heller är jättelovande när det kommer till Grealish. Det var ju rapporter från en försäsong att han såg bra ut, men nu har man sett två tävlingsmatcher här och han får inte riktigt att lyfta. Och det som gjorde honom så bra i Aston Villa, det var ju att han fick släppas fri. Alltså han fick ju bara blåsa på och göra precis det han vill. Nu ser man liksom när han tar några kliv med bollen, då ser man att han börjar fundera, vad vill Pep att jag gör nu? Och det är ju att släppa bollen och ta den till någon annan yta. Och där är han inte riktigt bekväm ännu. Sen får vi se om han blir det. Jag är övertygad om att
vad gör han i år?
I poängmässigt, ja, vad var det? Det var ju väl 2-3 kassar i fjol var ju, i Premier League. Han måste ju minst dubbla det. Nu är han ingen, han gjorde väl sista året tror jag 16 assist va, i Aston Villa. Så att han måste ju i alla fall komma över 10 assist i Premier League för att han ska ses som hyfsat godkänd.
Och landar nu har han... på 4+9.
Ja, på tal om brickor i spelet så är väl då Bernardo Silvas vara eller icke vara väldigt avgörande för en sån som Jack Grealish. Alltså absolut. Lämnar Bernardo Silva, då tror jag att vi pratar upp mot 1000 minuter mer på plan för Jack Grealish den här säsongen.
Exakt.
Än om Bernardo Silva blir kvar.
Så vilket att, talar för ett ledningsbeslut tycker jag.
Ja, men så är det. Sen kan det ju kanske dyka upp en ersättare då för Bernardo, men då är vi är inte säkert att det blir någon etablerad, utan det är kanske någon som Pep vill jobba med, och då blir Grealish än viktigare.
Nu känns det också som att vi letar lite fel med ljus och lykta. Ja. Det är Pep Guardiolas liksom liga vinnande poängmaskin vi pratar om, som har börjat med 2-0 ursäkert borta mot West Ham och som får gälla som favoriter till att försvara titeln. Jag tycker också att man med Calvin Phillips har stärkt upp en lagdel som redan är, ja, men kanske bäst i världen, nämligen deras centrala mittfält. För att Kevin De Bruyne, Rodrigo, Gündogan och Calvin Phillips, det är papper.
Ja, det är fruktansvärt starkt. Rodri var kanske... Han var den bästa defensiva spelaren i fjol. Balansen på det där mittfältet, och han är så otroligt viktig för att Citys offensiv också ska fungera. Och då vågar han ju sätta Bernardo och De Bruyne framför honom så att han kan bara liksom städa upp på mittfältet. Och dessutom bidrar han ju offensivt med sitt otroliga hästskott. Så att det är en klassspelare, men han orkar inte heller spela allt. Utan där finns ju Phillips att använda. Jag tror även att Phillips kan användas i en offensiv roll i hans sätt att, liksom, i hans pressspel mot de bättre lagen i dels Champions League men också Big Six-motståndarna i Premier League. Så att det är en klok värvning med Phillips. Han kommer väl inte vara helt ordinarie den här säsongen, men kommer definitivt få sina minuter och visa sig vara en viktig värvning för dem.
Ska man på något sätt bry sig om att Nathan Ake ser ut att bli kvar och att han spelar och att man är lite sårbara centralt i backlinjen? Eller är det 20 plus nollor som kommer hållas i år igen?
Alltså det bör ju inte vara något problem att ha Nathan Ake som fjärde mittback. Men problematiken är ju att de har en del skador i det där mittlåset. Nu är Laporte borta igen. Han har ju haft en del problem. John Stones har ju alltid problem på något sätt. Och då blir det ju att Ake får en hel del speltid. Sen tycker inte jag riktigt att han är så dåligt som många vill göra gällande. Och jag var inte särskilt förvånad att Chelsea ville ha honom. Men det är klart att City som ska slåss på alla fronter om mittlåset heter Diaz och Ake mestadels under säsongen, då kanske det kostar en del poäng. Men som fjärde mittback är egentligen ett suveränt alternativ, men han kanske inte ska spela så mycket som han får göra just nu.
Alla är väl överens om att det handlar om en duo där uppe, Manchester City och Liverpool, precis som det har gjort de senaste säsongerna. Men det känns ju kanske lätt att säga efter den här premiäromgången att det är lite fördel Manchester City. Eller hur viktar du City gentemot Liverpool då, om vi skiftar över mot Klopps
manskap? Men jag har ju sagt att City ska vinna. Sen är jag alltid lite så här småskeptisk till Liverpool inför säsongerna. Och det är ju där någonstans Klopp alltid visar sin storhet. Att han får ihop ett otroligt lag med, jag ska inte säga små medel, för nu börjar Liverpool göra miljardvärvningar. Men det är klart att City har ju lagt mer pengar på sin trupp.
Men små medel hade varit magstarkt.
Nej, men jag tror att de har ju hamnat i ett läge där man har total harmoni i sitt, så att säga, varje säsongs nyförvärv och i truppbygget. Alltså man använder bara kikarsiktet och det går bra. Det är inga spelare som verkar vilja lämna Liverpool. Och samtidigt så kan man då hitta till exempel Charles som gör det bra. Ska vi säga någonting om det, eller som det kom på Twitter bara?
Charles är Darwin Núñez.
Ja, men det var ju jätteroligt när Cerci, Roma-talangen, kom fram. Och jag såg att italienarna kallar honom för Winston. Jag fattade inte varför. För de kan ju inte säga Churchill i Italien. Så Churchill var ju liksom samma uttal som Cerci.
Churchill. Okay, ja.
Och då började man kalla honom för Winston. Och så såg jag att det var Darwin. Då tänkte jag på Charles Darwin såklart. Och så blev det Charles. Så var det någon som bara såhär, men hallå, varför rättar inte Gusten Thomas?
Nej.
När han säger fel namn på honom. Bara, sa vi det?
Ja, men jag undrar, hade jag missat en värvning här när du snackar Charles? Men då,
ja,
då
nej, men alltså, efter kika siktet.
Efter 800 poddavsnitt tillsammans så fattar man att, nu har Thomas tänkt till det. Utan
ja,
att man behöver förklara det. Men okej, okay, Charles är Darwin Núñez då, för alla lyssnare.
Ja.
Förstår alla det?
Det jag skulle säga var bara att alltså just det här kikarsiktet som Liverpool har i sin värvningsstrategi, det är ju så jävla bra.
Ja, det är ju verkligen det. Och man...
Men har inte de nu på sistone blivit av med en ganska tung nyckelfigur i den här värvningsmaskineriet?
Ja, men så är det väl. Michael Edwards, sportchefen då, som har varit där sedan 2011 och varit med och byggt upp det här framgångsrika systemet där de hittar fynd över hela världen. Han deklarerade här i vintras att han kommer lämna, eller han har nu lämnat då under sommaren. Jag vet inte om han gjort klart någon klubb, men jag såg att Chelsea var där och ryckte med tanke på att de har ju tappat en del i sin sportsliga ledning sedan ägarbytet.
Där också,
ja, men
intresse.
Det är precis, de är där och hugger på allt såklart.
Men då vet man ju såklart att Michael Edwards till en början kommer säga nej. Saudiarabien och de, nej, och sen så ser man summan.
Ja, lite.
Jaså.
Precis.
Precis.
Vad sa du att det stod på lönechecken?
Den sportsliga utmaningen lockar, hör man sen på första presskonferensen. Nej, och sen är det Julian Ward som tar över. Men de jobbar ju så Liverpool att då blir det en intern lösning, och han är ju liksom integrerad i hur Liverpool arbetar, så jag tror inte det ska slå särskilt hårt. Och det man har sett här nu då av Núñez i första matcherna, det är ju att de verkar ju ha prickat rätt. Det är ju dock, det måste de göra när det är liksom, när vi pratar en sån stor summa, men där har de ju fått in något som de kanske har saknat, tycker jag ändå, en riktig nia som klättrar över lik för att få göra mål.
Ja, och jag tycker alltså det är ingen ny spaning på något sätt, men jag tycker verkligen man återigen kan understryka att Jürgen Klopp verkligen ska lyftas för, och Liverpool som klubb, sportslig ledning utöver bara huvudtränaren, hur bra de är på att bygga om sitt lag. Det är nästan så att man ibland kan jag titta på Liverpools startelva och tänka, när byggde de om laget? Mm. Det har liksom skett så jävla sömlöst.
Mm. Och man pratar så mycket om generationsväxlingar. Ja.
Och det där var ju Sir Alex Ferguson så jävla bra på. Att han byggde ju om lag utan att man fattade att han byggde om lag. Man undrade, varför kastar han den där spelaren? Mm. När han då valde att, ja men, vi släpper väl David Beckham då?
Eller, det är helt sömlöst.
Nu ska vi inte längre ha Roy Keane som utgångspunkt på det där centrala mittfältet. Och nu är vi klara med Rio Ferdinand. Mm. Alltså det är så här, han gjorde ju det där. Och så tänkte man, oj, har han verkligen koll? Och sen så lyftes det bucklor 9 månader senare. Och så hade de gått vidare och ingen saknade honom. Det får man hela tiden känslan med, Jürgen Klopp. Jag vet att jag sa det till Thomas förra veckan, att nu är Firmino, okej, han är fortfarande kvar, men den här hösten kommer ju göra gällande att han startar ju inte när Liverpool ska ställa bästa laget på banan och kanske föra matcherna. Utan han är borta, Sadio Mané har redan lämnat klubben och man har inte tänkt på det.
Nej. Men så, nej, jag är helt med det där. Han är otroligt vass på att bygga lag. Och han har ju löst den här mittbacksfrågan alldeles utmärkt. Då. Van Dijk vet vi alla är given. Men så har han låtit Konaté spela ute i Europa och kupperna. Och Matip i ligan. Och den liksom, rotationen har ju funkat helt perfekt. Annars kan man ju tycka att nej, men, rör inte till det där.
Men, jo, men där och då, när han gjorde de rotationerna inför matcherna. Ja. Då satt vi alla och sa, undrar hur det går för Liverpool här nu. Precis. När han ska spela Matip och Konaté och så vidare. Och nu... hämtar han hem det. Dels gick det bra då, men nu har han två stycken mittbackar som funkar hur bra som helst.
Ja, men verkligen. Och det är...
Kanske inte helt dumt också med skada.
Nej, men exakt.
Dike,
nej, men
så är det. Spela så mycket.
Exakt. Så får vi se om de två får chansen. Han har Gomes där bakom också. Sen fyller de ju på underifrån också nu. Ja, men Harvey Elliott blev ju alla lite små förälskade i de matcher han fick innan den här skräckskadan. Han har ju en väldigt ljus framtid till mötes. Och ja, nu...
Vad är statsbanan då?
Nej, men han är tillbaka frisk. Ja, absolut. Nej, men,
och, vilket läkkött.
Bra,
ja, ruskigt.
Ja, det gick ju jättesnabbt.
Det luktar väl stamceller lång väg.
Ja, kanske det. Ja, nej, är det så man gör nu för tiden, eller vadå? Nu?
Om man ska tro Filip Hammar så är det väl så. Ja, alltså, okay. Man åker till Mexiko. Man skjuter i sig stamcellerna så går det fort. Mm. Och alltså, mig veteligen så är väl inte det.
Nej. Det är väl inte liksom såhär dopingklassat. Jesper Nyholm fick inte den.
Nej, han hamnade på öron, näsa, hals.
Ja.
Usch. Så var det väl med det.
Så var det med det. Men, och sen även då Carvalho då, från Fulham. Som ska, för det är väl lite det man har kanske gått och frågat sig. Hur ska de spetsa det där mittfältet? De har ju Fabinho som är sittande. Thiago är ju Thiago, så han är ju liksom bra överallt. Men man skulle väl kanske vilja se lite spets på det offensiva mittfältet. Och det är inte James Milner som ska... bidra med det, utan då är det förmodligen den här Fabio Carvalho som var riktigt bra i Championship för Fulham i fjol.
Kikasiktet
förmodligen, kanske inte att vi ser det i år, även om jag tror att han kommer spela en del, utan för framtiden då så kommer han att vara fantastisk. Och Carvalho Elliot, det var ju många som sa att nej, men han är väl en backup till Salah, men även han visade sig kunna vara spets på det här mittfältet. Så att de har spelare underifrån som kommer få chansen i år, men som ska väl vara som bäst med start 23-24 eller 24-25.
Men jag tänker att de har råd också att misslyckas med någon värvning. Alltså Minamino till exempel blev ju inte jättebra. Men man tänker inte så mycket på det. Alltså, man väger knappt in det när man ger Liverpool transferbetyg.
Det var ju inte heller någon miljard ner i munnen.
Nej, visserligen så var det inte det.
Vann väl skytteligan i Carabao Cup också, så att han gjorde sina mål, men jag håller med dig.
Han har ju ingen som färgade. Han har ju fyllt sin funktion och vunnit någon titel och sådär.
Och sen glömmer man ju bort lite Diogo Jota som finns där också. Nu är han ljumskadad och han är ju faktiskt en ruskigt bra spelare också som de kommer få användning av. Man jag är inte helt övertygad om att Diaz startar varje match. Det enda vi vet är väl att Salah är ute till höger. Mm. Sen har han lite olika verktyg att slänga in beroende på matchbild och var de befinner sig i ligan.
En potatis som diskuterades i våras när han men sköt lite blankt för första gången över en längre period. Det var ju Mohamed Salahs framtid i Liverpool. Nu blev det ett nytt kontrakt. Ett stort fett sådant. Han blir Liverpool trogen. Och man ska väl passa sig för att mäta fotbollsflärp med Jürgen Klopp och hans sportsliga ledning i Liverpool. Men om vi bara liksom tar dig på pulsen vad gäller din magkänsla kring då Mohamed Salahs fortsättning i Liverpool. Kommer man kunna fortsätta räkna med 35-40 mål per säsong?
Det tror jag faktiskt inte riktigt att han kanske kommer upp i. Men det kanske inte har så mycket med hans prestation att göra. Jag tror ju fortfarande att den här säsongen som stundar och förmodligen året därefter att Salah kommer att hålla en väldigt hög nivå. Han känns ju inte som Aubameyang-typen som skriver på det här sista kontraktet och nöjer sig, utan det är en spelare som vill uppnå stora saker och som sköter sig både på och utanför planen. Däremot så kanske nu då med Darwin Núñez intåg att han inte kommer göra fullt lika många mål. Jag tycker att de här sekvenserna i Fulham-matchen då när han först spelar fram till Núñez från kanten.
Vilket han inte gjorde. Det var ju alltså, ur ett FPL-perspektiv. Ja. Han ska ju inte ha den där assisten.
Nej, kanske inte. Men jag tänker på att han har ju två sådana likadana sekvenser.
Men ur ett verklighetsperspektiv, ja. Alltså rent fotbollsmässigt, så
exakt.
Är det klart att det är en
assist. Och den typen av inspel... Han var ju oftast längst fram i Liverpool. Han tog sig alltid längst fram och kom till avslut. Nu kommer han ju ha en nia in i boxen som han... Ibland vill han ju inte spela Mané. Men här kommer det bli väldigt uppenbart att han måste spela Núñez. Och det gör väl att hans målskörd kanske tar lite stryk. Men vad spelar det för roll om Liverpool är välmående som lag? Och jag tror han vann väl assistligan i fjol också. Så att det är en spelare som definitivt kan bidra med assister. Men så att jag tror kanske inte riktigt att han... Ja, 30 mål blir ju väldigt svårt. Men det är ju frågan, går han över 20? Det borde han väl kanske fixa, i alla fall den här säsongen. Men jag tror att han... det är inte säkert att han vinner skytteligan i Liverpool.
Nej.
Så kan vi väl säga då.
Nej. Jag kan lämna garanti på den dock.
Ja, du gör det.
För jag tycker att ett perspektiv som jag saknat lite initialt här i era fantasy-sändningar är ju vilka spelare som ska spela VM och vilka spelare som inte ska spela VM. Haaland och Salah är ju två spelare som inte ska spela VM, och det tror jag verkligen kommer märkas under de här 2,5 månaderna som ska
som
avverkas.
Jag inte hade koll på att Marocko inte gick till VM.
Nu är ju Salah från Egypten.
Ja.
Ska jag om Marocko?
Ja.
Ha kvar det, Kim.
Vill du ta om?
Nej. Låt det vara. Jag menar såklart Egypten.
Ja. Ja, de röker ju mot Senegal. Det blev ju lite deras buggyteam här under våren. Torska först. Afrikanska
finalen och
VM-playoffet. Ja, men jag tror att det gör verkligen Salah gott. Mm. Jag tror vi har nämnt det, kanske inte i sändningarna, men vi jobbar i sociala medier och annat, just det här med att Braut och Salah inte
fina
spelar
lilla
VM.
Försvaret av Sadela.
Ja, men jag tror faktiskt att det har legat med.
Jag tror inte det har nämnts.
Det har nämnts, för det är en viktig...
Jag kände stoltheten och så raklet där nu.
Nej, det är en viktig ingrediens i det hela faktiskt. För Salah blev ju
det är också en oraklet ingrediens.
Absolut.
Alltså en sån sak som du verkligen tänker på.
Jag är olenfostrad.
Men alltså, jag hade ändå lite förhoppning om att du skulle säga ja, det där är såklart någonting jag har tänkt på, men jag har inte velat dela med mig av det i sanningarna.
Nej, men
än.
Jag har nog faktiskt nämnt det i jag vet inte om det var någon laggenomgång eller något annat. Men absolut att det är en faktor för att Salah kommer att, när det hela drar igång igen i mellandagarna, när kanske engelsmännen, om de nu går långt i VM, det gör de väl förmodligen inte, men då kommer de tillbaka lite slutkörda och knäckta, vilket de gjorde ju förra vändan efter mästerskapet, dök upp där i augusti och alla var körda i botten. Men Salah kommer vara pigg nu den här gången efter årsskiftet.
Ja, och vad jag menade egentligen var att jag tror inte att man ska underskatta den faktor i de här världslagen som är att det finns tuppar som vill vara tuppar.
Ja.
Det ska inte komma någon ny hotshot 22-åring och tro att är tronen ledig eller?
Nej.
Här ska det stämmas i bäcken, tror jag, av Mohamed Salah gentemot och Darwin Núñez. Även fast de säkert kommer ha ett jättebra partnerskap.
Fan, jag kände starkt för en topp 5-lista spelare som inte kör VM.
Mm.
Ja, fundera på den så kanske vi kommer tillbaka. Kulusevski borde ju vara på den.
Han är nog även där. Son, spelar de? Det är jag osäker på nu.
De spelar.
De är med.
Sydkorea måste
de spela mot.
Ja, det är klart.
Darwin Núñez.
Ja.
Det är ju kanongruppen. Sydkorea, Uruguay, Ghana, Portugal.
Det går inte med Uruguay, Gusten.
Uruguay, hur kommer då?
Uruguay.
Nej.
Bara lägga ner.
Jag har i många år tänkt på att Hoffman har samma sak med Arsenal. Han säger Arsenal.
Ja, jag vet. Det får jag ofta probera om. Men jag
och det är helt
fortsätter.
Okay.
Jag fortsätter med det.
Ja.
Alltså, jag kommer fortsätta säga Uruguay. Ja.
Men, sydengelskt uttal.
Hur mönstrar Uruguay sitt anfall? Vi tar riktigt sidospår här. Nu när Núñez ändå är uppe på tapeten.
Nej, men alltså Darwin vet väl sin plats.
Ja.
Till dess att Luis Suarez och Cavani är klara.
Ja.
Så måste det väl vara.
Ja.
Tänker jag.
Absolut. Kanske
du. Hur som helst, landade vi att du också går med på att det är fördel Manchester City. Låt gå att det redan nu är 2 poängs fördel Manchester City.
Jag sa det ju faktiskt innan det hela drog igång att jag tror City vinner ligan. Sen är jag helt övertygad om att det här poängtappet det kommer inte störa Liverpool i deras jakt på City. Alltså det kommer bli väldigt tajt de två lagen emellan. Däremot hoppas jag då att gapet till tredje och fjärde placerade lagen kommer att minska lite grann. Mm. Jag hörde dig, du hoppades på strid fram till 30:e omgången i alla fall, va?
Ja.
Och det är kanske inte otänkbart.
Nej, framförallt så tycker jag också att det känns väldigt troligt att det här 20-poängsgapet mellan de här två och resten kommer minska ganska många poäng.
Ja, men det är jag inne på också.
Är det något annat lag som du tänker har en liten möjlighet att utmana?
Nej, inte om någon ligatitel. Där är vi väl inte ännu. Men Tottenham Hotspurs har jag ändå som på tredje plats. Och det är de som ska då främst då minska gapet upp till andra platsen. Och de fick ju en bra start här och jag tycker att de har gjort ett riktigt, riktigt bra fönster. Och sen har de ju garantikonto på bänken. Så att Spurs går en...
År
en,
två också.
År två, precis. Och de har ju rustat för att han verkligen ska utmana här nu och orka med Champions League också. Och har ju ett fruktat anfallspar så att Spurs blir farliga.
Mm. Det tror jag också. Du säger att Spurs har gjort ett riktigt, riktigt bra fönster. Vi får väl se då om det är där vi hittar sommarens bästa värvning.
Nej, det är ju inte det. Jag klev ut med en sån där lista och där hade jag ju faktiskt Citys nummer 9. Det är ju tråkigt. Men Erling Braut Haaland...
Ja, men också för att det var en dragkamp. Sorry, jag bara sticker in den parentesen. Det var inte givet att City bara Nej. För att de har pengar. Det finns andra klubbar i världen som har pengar också. Det gäller ju att locka.
Nej, jag trodde väl att han under åren här i Dortmund och även tidigare då, i Salzburg att han skulle kanske flirta mer med City med tanke på att det finns en historik där i familjen. Men det har han ju inte gjort, utan min känsla var...
Varit smart också.
Ja, men verkligen. Där är ju de unga spelarna smarta idag. Att man går inte ut och pratar klubbhjärta, utan man är professionella.
Förutom i Sverige.
Förutom i Sverige. Ja, där bränner man sig direkt. Ja.
Det... Jag vill inte vara med.
Nej, exakt.
Det har min agent sagt att jag ska säga till.
Ja, man är lite klokare agenter nere på kontinenten. Men nej, det var ju Real Madrid länge man trodde på där. Men det blev City för en inte allt för farlig peng heller. Och ja, de har ju jagat nya sedan även Agüero var kvar i klubben. Han gick ner sig lite mot slutet.
Baksidor började
men då började man förstå att nu måste vi få in en ny här. Och nu har de väl ändå fått in den bästa, va?
Ja, herregud. Och jag håller med dig. För att även fast det är väldigt mycket pengar, vad det nu blev, 900 miljoner. Alltså det var väl vad utköpsklausulen var på. Eller klausulen var på efter två säsonger i Dortmund. Så är ju det, alltså relativt sett, en otroligt bra summa för målgarantin Erling Haaland.
Ja, och den åldern också. Han har ju åstadkommit väldigt mycket redan i men har ju öst in mål i Champions League. Men det här har ju alla möjligheter till att bli precis så bra som det såg ut här i söndags. Jag satt och granskade. Det var nästan Haaland cam från min sida. Man vill liksom se, och det var inte jätteroligt första halvtimmen. Han rör ju inte bollen särskilt mycket. Men som han gnuggar i hur han ska röra sig hela tiden, var han ska befinna sig, fått tydliga instruktioner från Pep. Och Lukaku, han trivdes ju inte riktigt i den rollen, för det är lite liknande som Tuchel gav honom de instruktionerna. Men han vill
och det var
ju
det man var lite rädd för med Haaland också.
Ja, precis.
Ett lågstående lag.
Exakt.
Vad händer då?
Och det, bollen rullas runt, det är lite handbollsliknande anfall från Citys sida, och han får liksom vara tålmodig där uppe. Men så dök möjligheten upp, och som det smäller då. Och nu när City kommer få in sina första mål, då till slut måste ju motståndarna... West Ham väntade ju ganska länge mer, som ni var inne på. De
nöjde sig. Alla kommer inte göra det.
Alla kommer inte göra det. Kommer ju bli deppigt, men när första målet sker, då är det ju tämligen kört för motståndarlagen. Men då, det dök ju upp möjlighet
på ett annat ytor. Sätt. Kört på ett annat sätt med Haaland.
Ja.
Alltså jag tänker också mot jättebra motstånd, alltså absolut, i Champions League. Mm. Alltså i ett läge till exempel då om City tar ledningen och så har man Haaland där uppe.
Ja.
TBT för övrigt till när Gabriel Jesus kom fram, och han gjorde det tillsammans med Gabigol. Mm. Kommer ni ihåg det?
Jajamän.
Var det ett OS eller?
Det var det väl.
Ja, för mig att det var ett OS när de hade total lekstuga och båda såg så jävla bra ut.
16 OS. Var det? London.
Känns som att det var tidigare.
Jag eller 12 var London. 16 var det var i Rio.
Ja. Hemma OS.
Ja, det var väl då. Ja.
Det var. Nej, men det tänker jag också med, för det som det har pratats om då, det är ju att City har gett honom garantier på att vi ska inte köra skiten ur dig. Nej. Utan vi ska vara varsamma med matchningen med dig. För du har haft dina skadeproblem. Vi kommer ju att spela många matcher här, men det finns andra alternativ. Även om det inte... Ja, Alvarez kan ju spela nia, men det går även att ha en falsk nia i form av både De Bruyne och Foden. Men vi kommer vara sparsamma med dig.
Gündogan
kan också användas där. Han blir ju än viktigare nu om Bernardo sticker. Men jag tänker
såg
också
bra
så här,
ut också.
Säg att precis, otroligt bra. Tänk om City vilar Haaland, han sitter bänk och så gör de första målet, och det vapnet att kunna slänga in sista halvtimmen också, det kommer bli ganska otäckt för motståndarna, så att man kommer få så väldigt mycket nytta av honom. Och det belackarna har sagt hela tiden, de som är skeptiska, det dyker ju alltid upp folk som ska vara skeptiska till stora värvningar, det är ju att han kommer ha problem mot lågt stående försvar, och det är klart att det inte kommer finnas riktigt lika stora ytor för honom, men man såg ändå här då, mot den här Gündogan, sätter in den på honom. Mm. Hur otroligt kvick han är, trots sin storlek, och ja, ordnar den här straffen.
Men i det spelet så måste jag faktiskt säga att jag tycker att det finns en väldigt, väldigt stor förbättringspotential i Erling Haalands, alltså, boxspel. Mm. För de centimetrarna och de kilorna han har i sin kropp, att han inte är bättre vad gäller liksom power forward i dueller och i synnerhet i luften, är ju ändå anmärkningsvärt. Kan han lära sig lite av det engelska nummer 9 anfallsspelet, att skicka in bollen med lite snö på, så tar jag den här duellen och bara trycker in boll.
Det är som Capello lärde Zlatan, va?
Ja, men det är ju också erfarenheten. Det är därför förr i tiden, höll jag på att säga, men det är därför ofta nior blir bra när de är 27-28 år. För att den tajmingen tar tid. Alltså du måste typ ha spelat en halv karriär innan du landar där. Och det kommer ju Haaland såklart också bli bättre på. Så att alltså, det är perfekt läge att komma till City för utveckla det spelet också, för att de bollarna kommer komma.
Precis, och är det någonting som verkligen, tycker jag, skiljer tysk fotboll från engelsk fotboll, så är det just det där, när det kommer till anfallsspel. Det är inte lika mycket statiskt i boxen, inlägg, nu går vi upp i en luftduell, du och jag, du är mittback, jag är anfallare, jag ska in bollen, du ska ha bort bollen.
Det är ju men hur lång tid tog det för Zlatan då?
Det tog ju liksom ganska länge, absolut. Ja. Så jag säger bara att det är ju en uppenbar förbättringspotential just i spelet mot alla de här lågtstående försvararna.
Ja, och det kommer man ju få träna på. För det kommer vara mycket av den typen av matcher.
Men jag utgår från det du pratar om här också, att City kommer vara väldigt försiktiga med Haaland, med tanke just på hans muskelskadehistorik. De pengarna man har lagt upp, dels i övergångssumma men också i kontraktet, det är väl 4,5-5 miljoner i veckan. Alltså, de vill nog inte ha en återkommande liksom skadehistorik fortsättningsvis på Haaland.
Hörrni, Liverpool och City all ära, vi är 45 minuter in, och Ulla lockar för Jesper.
Ja.
Toto Balotto är i dessa lata dagar sponsrade av K-Rauta. När det är lata dagar och man bara kan ligga och slappa i solstolen eller den där soffgruppen på altanen eller under paviljongen, ja, varför inte spendera en ljus kväll i badtunnan? Ja, men då tycker vi att det är läge att kolla in K-Rauta, både nätet och deras byggvaruhus. Ja, men spendera en timme där. Varför åka utomlands när man kan få utomlandskänslan hemma? Ja? Allting du behöver för lata dagar finns på K-Rauta. Glöm inte bort under sommartiderna här att passa på att bli medlem i K-Rautas kundklubb, och då får du tillgång till alla deras fantastiska erbjudanden, som till exempel en solstol från Cello, Mallorca grå som nu kostar en dryg femhunka, bara en sån sak. En soffgrupp från Haverdal som ligger på 9 lax som har kostat 15 000. Så det finns många bra erbjudanden och anledning till att bli medlem i K-Rautas kundklubb. Vi säger kitos för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
3-4 andra riktigt bra värvningar från sommaren.
Ja, men, jag tycker en som jag vill nämna här, framförallt efter premiären också, som jag tycker ändå kommer lite i skymundan, det är ju Arsenals värvning av Zinchenko. Jag tycker att det är en pigg och väldigt bra värvning av dem, just för att han är så användbar, just för att Arteta får precis vad han vill ha här. Jag menar, Arteta
saknar lite.
Ja, men lite så. Alltså, dels har ju Tierney haft sina skadeproblem ute på vänsterbacken, och där har vi ju sett Zinchenko starta här nu då, de första träningsmatcherna och även tävlingsmatchen här mot Crystal Palace. Men jag tror framförallt att han är tänkt att spela i en central mittfältsposition bredvid Partey, just det han gör i Ukraina. Och ja, men han är en spelskicklig spelare, och jag tycker att Arsenal får in någonting som de har saknat sedan tidigare. Så att jag tycker att den värvningen, man pratar mycket om Gabi Jesus, för de har jagat en nia, Lacazette eller Nketia var inte riktigt på den nivån. Och jag tycker att Raheem Sterling till Chelsea är väldigt bra, men Zinchenko pratar kanske inte alla om, och jag tycker att det är en bra värvning från Arsenal.
Tycker en aspekt i också värvningen av Zinchenko, även Gabriel Jesus, nu kanske inte de var några nyckelfigurer i alla titlar som Manchester City vann, Men att plocka in två spelare som har vunnit mycket.
Absolut.
Det ska inte underskattas i vad Arsenal behöver.
Nej, nu ska väl inte Arsenal vinna just i år då, men det är väl ändå tanken med det här bygget, att man ska utmana på sikt. Och
spelare som inte tycker det är så kul att avsluta säsongen på en femte plats.
Nej, precis. De vill vinna, men de vill också göra det som ordinarie spelare, tror jag också de har längtat efter att få göra. Nu kommer de få betydligt fler matcher än vad de fick i City.
Några andra?
Bissouma. Ponne lyfter fram honom. Det är ju många som har lyft fram honom genom åren i Brighton. Han var riktigt bra där. Och jag tycker att Höjbjer Bentancur gjorde ju väldigt bra här i våras. Men det behövs ytterligare ett namn in där. Och Bissouma är... Han är riktigt bra, tycker jag.
Mm. Ja, han ska bli jävligt kul att se under Conte.
Ja, definitivt. Nu fick han inte starta premiären här. Det var inga nyförvärv in i elvan. Perisic har ju kämpat med en del skadeproblem här på försäsongen, men kommer väl starta mot Chelsea, tror jag. Det är ju också såklart en väldigt bra värvning.
Nu var det ju... som back i Fantasy Premier League. Nej, men, spelat ytterforward hela livet.
Precis, precis. Han
noterar manager Wilbur José.
Nej, men
Det är väl lite var det mycket skada på honom i Inter, eller?
Alltså så här, Perisic, som man kollar tillbaka på hans karriär, det är ju en jättebra spelare. Jag ser också att Italienrunket berättar eller upplyser anglofilerna om de som inte har koll på Perisic, att säga, men det är fantastisk spelare och så här. Det är klart att hans karriär inte alltid har varit liksom spikrak, och han har varit fantastisk i klubblaget. Han har varit viktig i Kroatien, han har gjort bra säsonger i Italien också, men jag tycker inte han har varit en av de bästa spelarna. Nej. I Serie A, långt ifrån. Sen så tror jag att han kommer passa perfekt in i Contes system i Spurs, så att det kommer nog säkerligen bli väldigt bra. Han kommer komma väldigt mycket, alltså lite lik typ Trent Alexander-Robertson och så här, kommer komma väldigt mycket på kanterna och göra mycket assist och sådär.
Sen måste man ju ge...
Men man får lugna sig lite. Alltså det är inte Maradona som har kommit till Spurs. Det låter lite så. Ibland,
jag tycker att man ska också ge det till Perisic, alltså hur konsekvent bra han har varit de senaste 2-3 åren.
Absolut.
Det har han ju verkligen varit.
Ja.
Nej, men sen tror jag att det kommer vara för Contes del viktigt att rotera på de där wingbacks-positionerna. Vi vet att det är viktigt att det fungerar för hans sätt att spela, men nu i premiären så var det ju bespottade Emerson Royal till höger, och han gjorde det faktiskt ganska bra. Sen tror inte jag att han kommer vara startman i de större matcherna. Men även Sessegnon, som fick han är ju en omtalad talang, värvades in från Fulham, men har inte riktigt slagit i Spurs förrän i våras då han faktiskt tog den där platsen före Reguilón och gjorde en fin första match här. Så det är ju skönt för Conte att veta att han inte behöver spela Perisic i varje match.
Är det några andra värvningar du tycker vi ska lyfta när vi pratar om de absolut bästa?
Men Sterling blir ju ändå kul att följa här nu. Jag är ju faktiskt förtjust i den spelaren, även om vi har slitit oss i håren genom åren fantasymässigt då när det kommer till Raheem Sterling. Men det är ju, nu har man gjort sig av med två nya misslyckade nior i Chelsea, Werner, Lukaku, out. Och då gick man runt systemet lite här i Chelsea, va? Så man
landade in Werner till slut?
Leipzig.
Just.
Han är tillbaka.
Bra business från Leipzig.
Ja, det får man verkligen
lite
säga.
Lite Pogba-business.
Kommer ju vara succé där.
Ja, ja. Får tillbaka en utvilad Werner och har gått en halv miljard plus.
Ja, verkligen. Verkligen så. Tjena, nej, men Timo. Det är kul då med Raheem Sterling, för då har man ju tagit in honom, och då kanske man tror att han ska, som han gjorde oftast i City, användas lite på en kant. Men det var ju, i premiären var det ju Havertz ute till vänster och Sterling centralt. Vilket såg ganska... Ja, det var inte så jättemycket som stämde i Chelsea, men jag tror att han kan bli ganska bra där.
Det som är pikt och upplyftande är ju att det värvas mellan titelkonkurrenter, men mellan Big Six-klubbarna här. Och då kommer ju känslorna in, supporterkänslorna, och man vill att de ska misslyckas, och de andra kommer ju såklart jubla för dem som lyckas. Får men Gabriel Jesus är ändå en spelare som måste stanna kort bara. Vi pratade tidigare om Grealish. Vad landar vi på hos Gabriel Jesus i Arsenal?
Ska vi säga 14 plus 7.
Okej. Okay. Och det är godkänt.
Det tycker jag är godkänt. Ja. Med tanke på vad jag tycker man såg i första matchen också, var när Arsenal verkligen funkade offensivt, vad han bidrar med i pressspelet. Det är ju där Pep var förtjust i honom.
Mm. Ska vi kanske addera den delikata XG-siffran? 14, men...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
XG-siffran är 19,3.
Ja, men så skulle det kunna vara. Så skulle det kunna vara.
Får ju inte in bollen.
Men det blir ju, nej, absolut. Det är lite pjäxa på där. Men han kommer ju få spela i Premier League också. Det är ju inte otänkbart att det blir 38 omgångar där. Europa League blir väl aktuellt först i vår då, för hans del om Arsenal skulle ta sig långt där. Men jag tycker att det är en bra värvning, Gabriel Jesus. Mm.
Får jag bara ta en tydlig ställning kring Raheem Sterling? Med tanke på det vi har pratat om hittills. Alltså, spännande. Dels så noterar vi ju då att Manchester City släpper Raheem Sterling utan att värva in en spelare som, ja, men motsvarar hans egenskaper och hans kvaliteter. Man släpper honom dessutom till ett så pass potent lag som Chelsea. Mm. Jag tror att Pep Guardiola tänker, känner och ser det jag också tänker, känner och ser, att Raheem Sterling, honom har vi sett det bästa av.
Det, så skulle det kunna vara.
Jag ropar flopp, ja. Värvning kring Raheem Sterling. Mm.
Ja, jag är inte lika övertygad, men det är inte otänkbart att han har sett sina bästa lag. Han har ju varit igång länge, men det är en lätt kropp och han har inte spelat allt för mycket senaste året. Han borde vara ganska revanschugen också. Sen får vi väl se lite hur Chelsea funkar som lag också. Det är ju viktigt för Sterling. Det är ju ingen gubbe som hämtar boll och driver på en offensiv på egen hand, utan för honom är det viktigt att övriga spelare funkar också. Sen tycker jag att jag har en lite, vad jag tror att City skulle kunna agera på här nu, när man har tappat de här spelarna. Du säger att de inte har fått in direkta ersättare, men släpper de Bernardo, då är ju skattkistan full igen då. Det kanske var även innan. Men jag tänker mig att de skulle kunna gå på Jared Bowen i West Ham faktiskt. Dels fylla på Englandskvoten, vilket alltid liksom, det är många menar ju på att Phillips är värvad på grund
finns
av det.
Finns ju lite regler och sånt.
Ja, du behöver hålla dig till det. Ja. Och just det här djupledshotet, så tror jag att man skulle faktiskt kunna anmäla sitt intresse för Jared Bowen. Och det tycker jag att han kan ju användas centralt, han kan användas på en kant och framförallt väldigt stark djupled.
Och det tror inte jag att Jared Bowen skulle tycka var jättetråkigt.
Nej.
Ifall Pep Guardiola och
inte efter den premiären.
Chicky lyfter luren.
Nej.
Jag har ju ropat bluff kring West Ham i 2,5 år.
Ja, du fortsätter göra allt det.
Jag gnuggar den där jävla bluffen. Alltså, trots Europa League-semifinaler hit och liksom topp 6 placeringar dit. Ja. Men de ska ner. Moyes jävla fuskbygge ska sprängas någon gång framför mina ögon.
Jag hoppas ju att det kanske sker att Moyes får gå, för jag väntar ju på liksom Potters nästa klubb, och det skulle kanske vara West Ham. Men fast jag tror ju mer på Aston Villa faktiskt.
Får jag bara kort, jag twittrade ut det här för några dagar sedan, men jag har noterat en japan i Brighton, Kaoru Mitoma.
Och du fick lite ryggdunkningar där också.
Ja, man fick ju någon jävla heatmap, något spindeldiagram där från belgiska ligan som var det värsta som FM-runket hade sett.
Exakt.
Jag har ju bara sett liksom det som går att se av den här snubben på YouTube i då compilations och olika highlights-svep. Men när han väl kommer igång under Potter
blir det ingenting av honom.
Nej, men alltså,
har han tillslag?
Jajamän.
Säker på att han har tillslag.
Han kan vrida inåt, han kan vrida utåt. Jajamän. Höger, vänster, han curlar dem i bortre, han dunkar upp dem i första. Det är nej, håll i er, säger jag bara.
Du har fantomen med dig på den också.
Kaoru Mitoma.
Ja, ja, men man vet ju att Potter är rätt på det, så det är väl det största argumentet. Och Gugge på det också, det blir bra.
Och första omgången där bara, han spelade inte.
Nej, ingenting.
Nej, men det är så jobbar man.
Han var ändå med, så att säga.
De har ju han även från Ondav, men jag från tänker, belgiska exakt. Högsta ligan.
Och de spelade ju samma lag. Det ska vi inte förbise heller när vi börjar tänka lite FPL-termer. Att de här två känner ju varandra. De har ett partnerskap från Belgien. Ja.
Påminner då om att han gjorde 7+3 i Royal Union.
Precis.
Monstersiffror från den belgiska ligan.
Kolla siffrorna från J-League.
Ja.
8+3 i Kawasaki.
Ja, det finns nog lite mer där att hämta. Okej, om vi skiftar fokus då.
Jag ropar bluff.
Åh fan. Ja, visst. Om vi skiftar från då spelare till lag, vilket lag tycker du har gjort det bästa respektive sämsta fönstret kollektivt?
Nej, men jag sa väl Spurs. Jag tycker att de har fått in spelartyper som de jagar. Jag tycker Richarlison, som inte har nämnt, är också en bra värvning. Sen kanske man kan tycka att det är lite dyrt. Det tycker man ju alltid. Varje övergång är ju dyr. För varje sommar som går så
skönt att inte vi ska betala lite.
Nej, men exakt.
Kulusevski har gjort den värvningen väldigt dyr, måste jag säga.
Ja, absolut.
Jag ser inte vart Richarlison
går in. Nej, men de måste ju faktiskt, det måste ju vara som så nu att Spurs får lite bredd också. Och att man vid en skada...
Spetsbredd.
Ja, men lite spetsbredd också. Om man ska vara uppe och tampas. Vi pratar om dem som ett lag som kanske kan utmana ligatiteln. Ja, och även gå långt i Champions League. Ja, till 30 någon gång. Då måste man ju faktiskt ha fler spelare. Och det jag tycker han bidrar med, det är ju lite svineri också. Det är lite armbågar och djävulskap in i boxen. Och de kommer få användning av honom. Sen är ju inte han lik Kulusevski i spelstilen, så att jag tror inte man ska vara så orolig över att Kulusevski roteras bort. Eller det kommer han inte att göra. Men sen kan ju Conte ändra lite på formationen.
Absolut, såklart. Jag menade ju såklart bara att så länge Kulusevski spelar så här, så ska ju inte han någonstans från startelvan. Och det ska inte Son och Kane heller.
Nej.
Och med de tre i startelvan så får inte jag in Richarlison i en elva, hur jag än vrider och vänder på formation.
Nej. Absolut, men det ska spelas VM här, va? Och det kommer vara många matcher. Jag lutar mig tillbaka mot det igen och säger att han kommer få sina minuter och kommer visa sig vara viktig. Mm. Så att jag tycker att Spurs gör ett... Sen är den här Spence också ute på höger wingback som gjorde det så bra i Nottingham Forest i fjol. Jag tror han var utlånad till Nottingham Forest från Middlesbrough.
Mm.
Han ska Jed Spence. Han ska ju också sätta... Ja, men verkligen. Han är ju många som
riktigt
pratar väldigt gott om. Jag ska absolut inte säga att jag har sett honom särskilt mycket, lägger man till då. Att man har sett han liksom lilla glutten någon gång. Men han,
såg inte jag
han ska vara bra. Ja, exakt. Den kan man lägga till och så ljuger man.
Okej, okay, Tottenham är bäst fönster.
Vad svarar? Ja, jag tycker nog det.
Sämst fönster?
Ja, men alltså nykomlingarna, ja, Old Trafford absolut, om vi ändå pratar Big Six-lag, eller i alla fall före detta Big Six-lag. Nej, men det är ju sorgligt det som fortsätter att ske i Manchester United, och jag tycker synd om Ten Hag, för det var ju liksom hela grejen här med hans ankomst, att han skulle få städa ut och ta in det han vill ha. Sen vet jag inte hur mycket ansvar som vilar på hans axlar, för det har ju varit väldigt mycket jakt på hans före detta spelare, och om det är han som hela tiden har sagt att vi ska sitta och vänta på Frenkie de Jong, då är det ju mycket hans fel också, för
absolut.
Där har ju rapporterna varit att han inte har varit intresserad och att han vill vara kvar i Barcelona, och det pekar ju rätt mycket på att det blir antingen Barcelona eller Chelsea för honom, för verkar inte bli av.
Nej, och vi snackade om det i somras kring hela den här, liksom, ska Frenk kliva på planet till USA med Barca eller inte? Så pratade vi om just den faktorn som jag tycker verkligen har glömts bort i hela den här Frenk de Jong-gate till United. Att han vill ju inte gå dit.
Nej.
Och den lilla faktorn.
Varför skulle han vilja det?
Nej.
Kolla precis på skiten.
Nej. Nej, men vi är
det är ingen
ju...
Champions League, det är ingen titelstrid. Det här är inget lag som kommer vinna några bucklar. Han spelar i Barcelona. Mm. Mm.
Ja. Nej, men det är så här, om man jämför dem med Barcelona som har haft en tuffare sportslig säsong här nu då. En och en halv då, så kan jag väl säga. Nej, det var... Nej, en säsong.
En och en halv är väl okej.
En och en halv är okej att säga. Nej, men där är ju fortfarande liksom... Det är fortfarande Barcelona på något sätt. Men Uniteds kretskom har ju skett under en ganska lång tid här nu, och går man dit som spelare idag så tar man en stor risk.
Ja, men Ten Hag har inte riktigt hamnat heller där Klopp är, där Pep Guardiola är, där kanske Conte är, att det är en tränare som man kan lyfta luren och säga, vet du vad, jag vill gärna ha det, jag kommer sätta dig centralt i mitt lag. Där är han ju inte.
Nej,
även om han är
Ten Hag...
Paisano med Frenkie de Jong.
Ten Hag får ju klicket då.
Ja, ja.
Jag vill alltså sätta dig centralt i Manchester United.
Vem fan är du?
Rätt tränare men fel klubb.
Ja, men han måste lyckas med lite mer innan han har den pondusen.
Ja, men precis. Och det vi såg här nu då i premiären mot Brighton, det visar ju på att de inte har kommit någonstans. Så då, om de Jong satt och kikade på den här matchen, vilket är lite otänkbart, ska jag ändå liksom så här, se det här. Ja, men jag kan tänka mig att han sitter och kollar på och säger, men det där är ju Ten Hags gamla Ajax jag ser. Det här kommer att bli bra, och kommer jag in i det här laget så blir vi ännu bättre.
Mm. Han har Hassan som agent.
Ja, det ska han ha.
Han är i alla fall med i konkordatet som rattar hans övergångar.
Så
han stod ändå på bild på Camp Nou.
Du kan väl kolla matchen i alla fall.
Kalbeck var med där också.
Jag slår på.
Han dök nog upp på en bild.
Och så ser man första halvlek, och så vet man att Frenkie de Jong lite så här smooth bara.
Ja.
Stänger av.
Ja.
Nu återstår det några veckor, inte minst då för Manchester United. Vi får väl se var de landar. Men jag bollar upp Leicester som ett alternativ till sämst fönster.
Absolut, för det är där man får, när man tittar på fönster får man inte bara kolla på vad som kommer in utan även vad som läcker ut då. Och Leicester håller ju på att ja, skicka ut allt de har. Och att Kasper Schmeichel...
Förutom var, var det.
Nej, precis. Var det blir kvar. Jag såg några rykten där om att United skulle vara där. Och det säger också.
Det hade jag i och för sig älskat.
Det hade ju varit häftigt.
Det är den hyllan de kikar inte... på.
Jo, men alltså Jamie Vardy i Manchester United. Mm. Alltså, det tar jag en kula för.
Ja, det hade varit mäktigt faktiskt.
Det kan bli ett tröjköp.
Man vet ju att det blir 15 plus.
Och Madison, Madison blir liksom kvar i det deppiga.
Nej, men Madison kommer ju landa i Newcastle. Ja. Alltså, det kommer inte kunna stå
innan fönstret är över.
Nej, ja. Det, och det blir ju perfekt för alla parter. Och så ska de släppa Fofana också här nu då, till Chelsea.
Och blir de av med Fofana och Madison, jag menar då, alltså desperationen i Thielemans samtal till sin agent då, det kommer vara...
Men varför inte United och rycker ut Thielemans?
Säg det. Nej, men alltså... De har ju snöt in sig på Adrian Rabiot istället.
Ja, jag förstår faktiskt ingenting. Arsenal
var ju... Alltså de... Thielemans, det får vi ta sen. Vi
jag bara tänker med Uniteds liksom, möten där när de sitter då, det gör de väl dagligen kan tänka mig, och den sportsliga ledningen där och De Jong dyker upp på agendan och hur går det med Frenkie? Nej, han vill inte hit men vi jagar vidare.
Ja. Finns det något annat lag som du skulle vilja...
Nej, men nykomlingarna, där har ju både Scott Parker och Silva i Fulham, Parker har ju Bournemouth, de har ju gått ut och sagt att vi har inte tillräckligt bra lag, vi måste faktiskt värva här. Sen är det ju som så att säsongen drar igång rekordtidigt och fönstret är öppet till sista augusti, och det är ju så näringskedjan funkar, att de kanske får vänta till slutet av månaden innan de kan agera och det dyker upp möjligheter. Men de har ju inte rustat. Sen har ju de gjort... De kommer ju från bra säsonger, men vi har ju sett nykomlingar komma upp som inte har rustat. Jag tänker på Norwich som liksom har ibland slaktat Championship, kommit upp och varit chanslösa i Premier League. Så de får jobbet, tror jag.
Jag hade ju betydligt mer fokus på Fulhams match mot Liverpool än Bournemouth mot Aston Villa. Och dessutom är det en enorm skillnad i motstånd, Liverpool kontra Aston Villa. Men jag måste ju säga att jag blev imponerad av Fulham. Och jag tycker att med Mitrovic kvar i laget, med Bernd Leno in i målet,
bra värvning.
Så fanns det ju flera spelare mellan de två spelarna i det där laget som jag tycker också visar att det här är spelare som håller. Ja. Andreas Pereira såg ju otroligt hungrig och spelsugen ut, och jag menar, få honom med hans erfarenheter och från de klubbarna han kommer ifrån in i ett sånt där lag. Jättebra.
Lite absolut. Tunt bänken alltså. Man är ju väldigt sårbara för skador.
Mm. Nu har de ju han Liverpool-spelaren Wilson. Harry Wilson som varit väldigt bra i Championship men som inte har slagit än i Premier League. Han är väl skadad just nu.
Mm. Det är vår gubbe.
Ja.
Han var ju vår gubbe inför EM i
Wales.
Med Wales. Mm. Frisparks. Han kan nog ta upp kampen med alltså, Ward Prowse om han får vara skadefri.
Mm. Gjorde 10 plus 19 i fjol.
Ja, men alltså, Harry Wilson är ju, han är otrolig.
Mm. Och nu hoppas vi att det sker i Premier League, och med Mitrovic bredvid sig så och Pereira där så kanske Fulham har de offensiva verktygen för att kravlas över det strecket som de, ja, det är ju målsättningen.
Toto Balotto är sponsrad av Circle K, ledande på förnybara drivmedel och med en tydlig ambition att göra stora skillnader längs vägen mot ett fossilfritt Sverige. Redan idag är till exempel var fjärde liter som tankas hos Circle K helt förnybar, och deras laddplatsnät i Sverige, ja, det byggs ut ultrasnabbt. Allt för att matcha takten som elbilar ökar i, men givetvis också för att fler och fler ska vilja gå över till elbil och uppleva smidigheten. Deras målsättning är att ha flest ultrasnabba laddplatser i hela landet, och det är såklart en ambitionsnivå som vi på Toto uppskattar. Ska man sikta någonstans, ja, då ska man lika gärna sikta högst upp mot tronen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi säger även tack till er för att ni hjälper alla oss att göra mer hållbara val utan att tappa farten på väg mot framtiden.
Nottingham, alltså, är det en nykomling som du är peppad på? Vissa, ja, men... vill ju mena på att Forest ska vara högst upp.
Ja, men det är så här, man ser ju på inlistan där bara att det står en massa namn. Sen har man, ja, man känner ju till Jesse Lingard, och Dean Henderson är en bra målvakt. Sen de andra namnen, Nico Williams har man ju sett i Liverpool. Ja, man har inte sett honom i Liverpool då, utan han har ju främst varit utlånad då. Men ja, de har i alla fall tagit det här på allvar och tagit in han Avoni från Union Berlin, där han i högsta ligan i Bundesliga då, i Tyskland gjorde ändå 15 plus. Så att de har i alla fall rustat sen, om det räcker till. Det var ingen bra premiär här, men samtidigt då, med så många spelare in så får det ju ta lite tid också innan allt är på plats.
Nottinghams tränare Steve Cooper blev ju otroligt hyllad, med all rätta såklart, med tanke på hur han förde dem upp i Premier League. Men ja, alltså, uttrycket att göra en höna av en fjäder är väl sällan så applicerbart som i detta nu. Men såg ni den här hörnvarianten Nottingham körde mot Newcastle i premiären?
Nej.
De ställer alltså upp 6 spelare på en linje 10 meter utanför straffområdet. Ja. Och alla då börjar rusa mot målet. Och så skickas det in en lyra då som någon ska liksom stånga in.
Alltså krävs ju millimeter timing.
Ja, jag säger bara, ja, det här är en stretch. Det är att göra en höna av en fjäder. Men att Steve Cooper är ansvarig för att det får gå till så, ja, i Premier League. Jag känner,
det är också tecknet på att de kommer åka ut.
Det är en League One-övning, känns som.
Där åkte Nottingham ut i den första.
En hörnvariant i omgång 1 mot Newcastle. Det räckte för mig. Nottingham ur.
Ja, men det är
då lite... är de ur, Tommy. Okej, vi skyndar på här för att det finns en klocka att jobba mot. Förutom nykomlingarna, vilka lag är du lite orolig för?
Nej, men det är 2 lag som jag är väldigt orolig för, och det är ju Southampton.
Mm.
Hasenhüttels projekt ser sådär ut.
Ingen vidare fönster där heller.
Nej, verkligen inte. Ser ingen riktig målskytt, jag ser ingen stabil mittback. Det är Ward-Prowse som fortsätter att husera på det där mittfältet, och till och med han kanske hoppas att de åker ur så att han får lämna den där klubben, för han håller ju faktiskt för bättre klubbar. Men Southampton tror jag kommer få det jobbigt om inte någon av de här talangfulla spelarna som de har får sitt genombrott. Men jag tycker att det ser kallt ut bakåt och även offensivt.
Verkligen.
Och Everton.
Mm.
Såklart. Det är ju tragiskt och att se hur den klubben förfaller, och hoppet där har väl varit ändå att Calvert-Lewin ska göra nosa på 15 kassar i alla fall, men nu är han ju skadad på nytt. Det är ju en ruskig sjukjournal han sitter på, och det gör ju att större klubbar aktar sig, för annars så skulle han nog kunna vara tänkbar för kanske inte Big Six ännu, men i alla fall de som utmanar. Jag tänker Newcastle kanske, men det är ju inte aktuellt.
Nej, jag måste dock säga att jag respekterar ju deras handlingskraft när de fick skadorna här i premiären på mittbackspositionerna. Att man direkt går ut och klipper Connor Cody från Wolves. Det tycker jag ändå liksom, alltså det finns en sjukdomsinsikt då, att det här klarar inte vi oss utan. Nu är det bara, vad ska ni ha? Mm. För nu betalar vi.
Ja. Och det blir han och Michael Keane då.
Ja, nej, alltså jag vill ju ändå tro att Frank Lampard har sett det vi har sett i alla år, att Michael Keane är Premier League sämsta mittback.
Skulle kunna vara så faktiskt. Nej, men de kommer få det kämpigt här. De får ju förlita sig lite på fasta situationer. Det var väl där de skapade någonting mot Chelsea, och kan vara som så att man till och med får lämna ligan. Det hänger ju lite på hur bra nykomlingen är.
Svensk statusen.
Mm.
I årets upplaga av Premier League, hur ser den ut i din värld?
Ja, men det är väl 2 spelare som kommer vara ordinarie, tror jag. Och det är ju vår kära Ponne som fortsätter att vara mittback där i Brentford. Sen handlar det väl för hans del också att komma överens om ett kontrakt här. De har ju fler mittbackar i det där laget. Men han är ju, herregud, otroligt viktig. Gjorde ju en fantastisk fjolårssäsong och Brentford, de gör bra saker där. Så att Ponne rör de ju inte nu. Men sen får han ju bara bestämma sig för att fortsätta. Han kan ju inte vända hem nu.
Jag tror han har ett kontrakt till, Lise.
Ja,
fast är det någon som kan vaska det där?
Ja,
för
det är
att kliva ut på stadion i Malmö när hela skiten gungar och brottas med Mjällby. Ja, då är det ju Ponne.
Ja,
han är ju för sugen på det.
Fast samtidigt är det någonting han gärna... Fast samtidigt är det någonting han gärna... föder liksom en tanke hos folk att det ska vara så, men han kommer ju fortsätta.
Jag hoppas det.
Alltså,
jag hoppas
det kommer det. Bli en Albin Ekdal, han kommer aldrig landa i Djurgården.
Nej.
Alltså,
jag tror för oss
ryggen är paj innan det.
Ja.
Och för Ponnes del kanske inte är en kropp som är paj, men han kommer fortsätta spela Premier League, tror jag.
Jag tror att för oss som vill se Ponne i Premier League så var det jättebra att Robin Olsen blev kvar i Aston Villa på permanent basis, för att det tror jag kommer hålla honom kvar där, och så kommer de liksom, vi väntar ut Johan Dahlin.
Mm.
När han är färdig, då vänder vi hem
tillsammans. Hand i hand. Ja, det är inte otänkbart. Jag är så glad för Ponnes skull, för att alla gillar ju Ponne. Även om han håller på en annan klubb än vad jag gör, så är han ju liksom en...
Så jävla fint man gick ut och sträckte upp Malmö för deras uteblivna liksom laddning och hets inför Champions League-kvalet mot Zalgiris.
Nej, men han är ju verkligen på riktigt när det kommer till supportskapet. Många sminkar ju sitt supportskap, men det gör ju inte Ponne. Men jag är så glad, för att han var ju liksom nere i Championship under flera säsonger, och det fanns ju såklart frågetecken kring om han någonsin skulle få ta steget upp, och när han väl var där vilken nivå han skulle hålla. Men han var ju fenomenalt bra i fjol, och man längtar ju till matchen mot City.
Mm, verkligen. Har vi någon datum?
Jag tror att den är i 8, oktober. 9, där, alltså. Oktober.
Ja.
Tror jag.
Ja, men det kan nog säga. 2 månader in.
Mm. Jag ska ju faktiskt vara på plats här.
Han ska slakta honom.
Ja, jag ska ju vara på plats här när Brentford möter Arsenal i den 17 september på Brentford Stadium. Då ska vi kika på när han plockar ner
Scouting-resa med Jehovas
vittnen. Jajamän.
Underbart. Spännande. Mm. Du var på svensk statusen, du var på två ordinarie.
Ja,
på
Kulusevski. Ja, såklart. Jag, som jag sa innan då, jag var lite försiktigt skeptisk till hans plats i laget. Jag tror att så här, nu har ju förväntningarna skruvats upp såklart, och det har breddats där uppe, men han visade ju verkligen här i premiären hur viktig han är för Conte. Och vi pratade ju faktiskt om det, Wilbach, du och jag, på men dels i vår tråd, men också på sociala medier under hösten när ryktena började dyka upp då, om att det kan bli dels Arsenal men också Spurs. Och jag tyckte ju att det var så perfekt att vara den här tredje hjulet i Spurs offensiv med Son och Kane, för de drar ju på sig så otroligt mycket bevakning. När man kliver ut och möter Spurs, ja, men då vet man att det är de två vi måste hålla koll på. Och då har ju Kulusevski fått den här ytan ute till höger där han är så avig och blir lite bortglömd. Och den verkar ju som att han, ja, nu har de mött Southampton, men han kommer fortsätta att leverera i känslan.
Vi gillar ju i Toto att använda oss av travtermer. Mm. Och det finns ju en populär bland vissa jättelovande hästar att den här kusen har vi nog inte sett botten i.
Nej.
Och det tror inte jag man har i Kulusevski heller.
Nej.
Jag tror att han har ett pinnhål till.
100%. Ja. Alltså, det han säger också, som vi pratade om i måndags, efter när egentligen det han lägger fokus på är att jag kan inte bara göra sådana här mål, utan jag måste hitta andra sätt att sätta dit bollen på också. Jag kan inte bara curla den bort det jämnt. För att, eller
Robben-målet.
Det funkar ju för Robben i en hel karriär. Ja. Men jag tror inte att det kommer funka på samma sätt. Nej. I alla fall för Kulusevski.
Robben var ju snabbare och kvickare när han kom till de avsluten. Absolut. Men han sen har ju en ruskebåge.
Sen tycker jag att han är jävligt bra på att gå på utsidan också. Absolut. Och komma ner med högerfoten. Absolut. Och han har inte en helt dum högerfot för att vara vänsterfot.
Rätta mig om jag har fel. Jag tycker att i fallet Emil Kraft så är väl det en perfekt spelare för Newcastle i det skedet som de är nu.
Krafo.
Alltså, de ska, jag tror att han har väl också börjat kallas för The Force.
Ja, okay.
Alltså, jag tänker då, i skedet som Newcastle är i sin transformation som klubb, så är det ju den här nivå av spelare som de kan ha i laget just nu. Sen så kommer det liksom, det kommer komma någon värvning som bryter glastaket, och då kommer nästa spelare följa efter. Man kanske framförallt måste säkra Europaspel först, men då är det Emil Kraft, Fabian Schär, alltså de typerna av spelare man kan plocka till en backlinje. Sven Botman är ju nästa nivå. Mm. Och jag tycker det också, det understryks lite av att man förlänger hans kontrakt med ett år. Att vi får se, vi kommer nog behöva det någon säsong till. Ja. Sen ska det vara tack. Och sen så har vi levlat upp härifrån. Och han kommer ju få sina minuter, och Newcastle kommer säkert göra det jättebra och landa in någonstans på övre halvan. Men det finns ju två svenskar i Manchester United som jag tycker är lite mer intressant att diskutera. Mm. Antonio Elanga, han fick ju sitt stora genombrott med buller och brak här i vintras under Ralf Rangnick. Hur ser du på hans framtid här nu under Ten Hag? Och kanske än mer alarmerande, vad händer egentligen med Vigge här nu? Lisandro Martinez kanske framförallt har kommit in. Harry Maguire är fortsatt lagkapten, och en viss Rafael Varane finns fortsatt i bygget.
Nej, det ser inte jätteljust ut för Vigge. Nu var det väl en skada, för han har ju fått en del speltid på försäsongen.
Eller så här, var det det?
Ja, det man inte vet. Det var väl lite rykten om det, men det kanske inte var så.
Vad var ryktena?
Att han var skadad.
Känning.
Men
det finns ju känningar och så finns det känningar.
Ja.
Men det finns läktarkänningar och...
Nej, det är väl så att om United ska ta nästa kliv som klubb nu, i känslan att det inte sker i år, men då är det väl att det behövs in en bättre mittback där. Eller bättre mittbackar. Sen får vi se om Martinez är det. Men Vigge kommer gå en ganska tuff säsong till mötes, tror jag. Och sen tror inte jag han är så sugen på att röra på sig heller, om jag ska vara ärlig. Han börjar bli en ganska erfaren spelare. Han sitter på ett otroligt bra kontrakt där. Och han vet också att det ska spelas många matcher. Och han har sin landslagsplats, sin bindel på armen när han kommer till Janne. Så ja, men det är nog inte så bra för landslaget att han kommer spela så lite som jag tror att han kommer göra.
Nej, men han blir väl nästa gubbe i den stolta svenska landslagstraditionen, ja, av att vara gjuten i starten i landslaget utan att spela, ja, fotboll, ja, i klubblaget.
Ja, nej, men det tycker jag Augustinssons och Olsens val visar på, att det spelar inte så stor roll. Janne gillar det ju inte, men han skulle ju aldrig röra
svenska
på
landslagets USP. Ja, vi har ruskigt utvilade gubbar.
Ja, exakt.
Elanga då?
Nej, men det är ju inte
inget
heller.
Inget VM. Inget klubblag.
Men Elanga, ja, är han så bra?
Alltså, rimligt!
Måste lyfta
rimligt
det ändå.
Ja, bra!
Ja, se så inte riktigt hans spets. Alltså, jag blev ju såklart glad.
Springer
och
lite, klassiska, springer lite för sakta, skjuter lite för dåligt, dribblar lite för dåligt.
Ja, men det är ju, alltså, med svenska mått med att så kommer han ju bli en väldigt bra spelare och vi kommer ha mycket nytta av honom. Men Manchester United, dit de, den nivån de vill nå, ser inte riktigt Elanga vara en startman. Och ja, vi får se här vad de gör med honom. Ten Hag, det är ändå så här, nu har ju, alltså, Solskjaer pratade gott om honom. Rangnick gav honom chansen och Ten Hag har ju fått jobba med honom en försäsong. Han är fortfarande kvar där, så det är möjligt att jag har fel. Men jag vet inte hur mycket han kommer spela, och det är ju liksom i ett skede av karriären där han behöver spela. Sen är det nog inte snack om att han ska lånas ut i en championship-klubb, för han har ändå visat att han är en bra, eller han är en godkänd Premier League-spelare. Men jag tänker bara Manchester United som strävar uppåt. Han där har ju, kanske inte Elanga ska vara en startman.
Han har ju fått speltid i samtliga matcher hittills, ja, under Ten Hag, förutom den mot Rayo Vallecano som alltså var dagen efter den mot Atletico Madrid.
Ja.
Så det var ju inte så konstigt. Vilket ändå får väl ändå anses som att han finns med i Ten Hags som brutto matchtrupp som han kommer använda,
ja,
sig
av. Ja, men jag tänker så här, där United befinner sig nu då, där det vimlar av gamnackar och dålig inställning i form av Rashford och Martial och Ronaldo, då tror jag att Elanga är en förebild någonstans och någonting man vill visa för övriga i truppen, att så där jobbar man på träning och så där tar man ett inhopp, och inte att man går runt och bekymras över annat när man är ute på plan. Så jag tror att Elanga på så sätt ändå kanske kan få lite speltid här i år, men försiktigt skeptisk till hans framtid som fotbollsspelare.
Nej. This just in, va?
Oj då.
Det kan bara vara ett rykte. Ja. Det var bara roligt när Gusten.
Nej, väl absolut inte otänkbart. Men skulle han inte vara bra där? Vi fick upp ryktet här om att Roma rycker i Lindelöf.
Ja, det är det alltså som Thomas visar på sin skärm här nu. Men han behövs ju inte.
Spunta Lindelöf.
Nej, du kan Roma betyda.
Nej, men alltså, där finns Mancini, ja, Ibanez, Småling, okay, ja, Kumbulla.
Det är några tweets.
Mourinho är helt galen i att plocka från öarna. Ja, du ryser.
Ja, men jag gillar inte att ha det svenskt. Medialt liksom medialt upplåsta svenskar. Mm. Det där lät ju fel gentemot Vigge. Det är inget personligt mot honom. Nej. Men alltså, medialt högintressanta svenskar vill man inte ha i sitt lag. Alltså.
Nej. Nej.
Nej.
Ja,
nej, tack. Så att säga.
Aktuella.
Vi får se, men det är inte otänkbart. Alltså, jag kan tänka mig verkligen att United jobbar på en lösning där. Att bli av med honom. För att Maguire flyttar de ju inte på. Varann måste de ju satsa på.
Jag ser inte han ta tröja i Roma faktiskt. Det är väl där Roma är.
Han är nya Robin Olsen.
Jag tycker han ska vara högerback i en treback.
Ej dumt.
Vem, vilka eller vad blir årets utropstecken? Och då tänker vi i positiva ordalag.
Du ska lyfta fram någon spelare då, eller någon lag.
Vem, vilka eller vad?
Ja, nej, men att Arsenal tar fjärdeplatsen är väl ändå en positiv överraskning.
Ja, det hade ju varit ett utropstecken.
Det tycker jag. Och att, nu faktiskt får jag kasta om lite med tips här, men att Newcastle tar sjätteplatsen då.
Mm.
Förbi United.
Mm. Ja, det skulle också vara ett utropstecken.
Vad gör Newcastle från nu till att transfer...
Ja, men det kommer ju
James Maddison.
Maddison in,
Maddison
tror jag.
In.
Ja, och jag tycker att de har satt försvaret här. De har ju tagit in Botman. De har
Pope
bakom.
Dan
Burn var ju bra där.
Herregud. Ja. Trippier och
Target på vänsterkanten.
Kraft kvar.
kraft kvar, bara en sån sak.
De men Bruno Guimaraes tog de i vintras, så var ju otroligt
han
bra.
Han är ju alltså,
Joel Linton fick ju Eddie Howe mega snurr på.
Jo, men så här, supertalangen som Joel Linton ändå är, de lyfts ju av det här. Mm.
Callum Wilson har inte 38 nivå. Matcher i sig, då backade man upp med Chris Wood. Ja. Alltså, det...
Kan Maximin få lite slutprodukt på de där konsterna?
Ja. Och då sen kommer det ett januarifönster.
Absolut.
Där man liksom fortsätter.
Där, man fortsätter det,
där måste man ändå se Newcastle ändå hålla spelare heller.
Och det ska man verkligen, jag tycker det är bra att
och inte mycket VM.
Jag tycker Thomas sätter huvudet på spiken här. Skillnaden på Newcastles attraktionsvärde i januarifönstret som kommer ifall man ligger sjua kontra hur man låg till i vintras.
Absolut.
När man då liksom såg ändå ut att man hade en fot i Championship. Mm. Då fattar jag att vissa spelare inte vill ta den risken. Men kan man gå in i januarifönstret på en sjätte plats, då jävlar kommer det låta annorlunda från agenter och spelare.
Så är det.
I hur man tänker kring Newcastle.
Och Maddison, ja, med Bruno där på mittfältet och Joel Linton och Willock och allt vad de heter. Det är ett bra centralt mittfält. Och när West Ham kanske försämras aningen. De har ju lite fler nyförvärv på gång in. Skamacka får du prata om Wilbacher och säga hur bra han är. Men,
man kan ju också se, om jag ska vara helt ärlig, så kan man också se Skamacka inte lyckas. Jag tycker han är en jättefin fotbollsspelare och han har varit jättebra i Sassuolo. Och det var ändå stora klubbar i Italien som ryckte igenom, typ Juventus. Och sen så landar han i England i slutändan. Men,
luftslottet West Ham.
Ja, men det vill ju också till lite att West Ham spelar bra fotboll för att han ska lyckas. Sen är han kan vara ensam cirkus också. Alltså du kan skicka upp bollen för han kan göra mål utanför straffområdet med båda fötterna. Och han är en bra boxspelare. En bra boxspelare också för sin ålder, sett till det vi pratade om kring Haaland. Så att, en jättebra spelare, men viss... vad ska jag säga? Jag säger så här. Viss kulturell skillnad att komma såklart också till den engelska ligan. Absolut. En annan typ av uppvaktning. Mm. Sen kan folk diskutera om det är bättre försvar i England eller bättre i Italien. Mm. Annan typ, alltså mer fysisk. Ja, om man säger så, mer taktisk
bra
i
läge,
Italien.
Bra tycker jag att komma till West Ham. Antonio är ju, här kanske blir säsongen där han börjar gå ner sig lite grann. Och de har ju även Conference League om de tar sig vidare här i kvalet, så han kommer ju få sina chanser.
Fick du samma känsla som jag under premiäromgången att vi förhoppningsvis går en bättre säsong till mötes vad gäller VAR?
Ja, absolut. Det blev väl bättre redan i fjol, va?
Ja, jo, men klart lyft även från det i den här första omgången. Och det vore väldigt uppskattat.
Det hoppas jag verkligen. För det är fortfarande en del frustration kring det, såklart.
Årets besvikelser, vad har du på känn där?
Ja, men det får väl i sådana fall bli Everton då. Och givetvis den ständiga besvikelsen Manchester United. Leicester, jag hade ju dem här runt 10-11 plats tror jag i mitt tips. Men sedan dess har ju Schmeichel då officiellt lämnat. Fofana förmodligen bort, Maddison på det. Och Rodgers sitter där och säger att det kommer inte komma in några nya spelare. Och då, vi vet hur tajt det är mellan plats 9 till 18 faktiskt. Då helt plötsligt är du indragen
i 6-3. Ja, men två lag kommer ju ligga i dygn sist.
Absolut,
så kommer det vara. Jag undrar vad Rodgers väntar på. Alltså både lagmässigt men kanske framförallt alltså individuellt.
Nej.
Vad går han och tror att det finns för lag för honom?
Nej, jag vet inte det.
Sen så kan jag alltså så här, det är väl klart att i det större perspektivet så är det väl klart att Everton är en besvikelse, att de slåss runt strecket och att de pitchar när de klarar kontraktet i Premier League, men sett till mina förväntningar så skulle det inte vara en besvikelse att Everton får upprepa det igen. Det är ju det jag förväntar mig av Everton.
Ja, nej, så är det väl. Nej, men då lyfter jag fram Leicester då. Kanske sträckstrid där då, om det fortsätter att
jag tror Chelsea kan bli en besvikelse.
Ja, jag har ju dem på femte plats och det är väl en besvikelse.
Absolut, herregud. De vann Champions League för ett och ett halvt år sedan. Mm. Ska man inte glömma. Men underbart då. Är det någonting annat som du vill föra till boken innan vi sätter punkt här inför årets Premier League? Så här en omgång in.
Nej, men det mesta är väl sagt och jag har ju pratat en del Premier League redan i fantasyprogrammen och Big Six och sådär, så att det mesta är sagt men alltid lika kul att komma till er och få er vinkel på det hela.
Ja, vi kan väl passa på att plugga Big Six-podden som nu är igång.
Yes.
Jag såg att David Fjell åkte på den här, kolla vad högt upp vi ligger på podcasters lista.
En klassiker.
Tänkte man någon med så stor erfarenhet inte skulle göra, men de får fortsätta de här nya poddarna som kommer upp.
Visst.
Men jag har lyssnat på den också nu när man har klivit på FBL. Så är det den enda fotbollspodden faktiskt jag lyssnar på. Den är svinbra.
Ja,
som om det skulle betyda någonting för våra lyssnare. Men, skönt också att liksom slippa lite Nottingham runk sådär. Eller typ, nu är vi en... engelsk fotbollspodd, nu ska vi in Championship.
Ja, liksom, men vi är inte liksom så kräddiga där, utan vi fokuserar på Big Six. Sen är det kul att få liksom inslag från de andra lagen om vi dyker på någonting. Men
det är också, tydligt.
Ja.
Men det är också ibland ganska befriande att utifrån en hörnvariant döma ut ett lag.
Absolut.
Till 100%.
Ja, och man kan säga att man inte har sett så mycket av spelaren, och då får folk läsa in att man inte har sett ett skit. Absolut.
Nej, men Big Six-podden gör det tillsammans med Fabian Jalkemo, måste jag säga också. Jag tycker han har blivit jävligt duktig och bra.
Han är på en bra resa.
Otrolig kurva.
Ja, verkligen. Spikrak uppåt. Ja.
Och så för alla oss som spelar Fantasy Premier League så är det ju Fantasy TV som gäller till 100%.
Ja.
Det
är
väldigt roligt att vara igång igen.
Det är också så skönt att det ploppar ju upp poddar hela tiden och kring allt, men fantasy, den har ni dödat. Det kanske finns några andra poddar också. Nej. Men jag menar bara, i det segmentet finns det bara ett program att titta på.
Ja, men så är det. Där byggde vi upp något bra, jag, Gusten och Björn.
Och det fattar ju kanalchef Anders Nätterblatt att den behövs inte göras till podd, för det här är ju, det är ju liksom, det är kassakon.
Ja, så är det.
Det är det här som folk signar abonnemang för. Ja. Så att, jag ska
och
lämna...
du ska gästa oss snart.
Ja, jag hoppas kunna dyka upp i Deadline Live nästa fredag. Mm. För nu sticker jag på golfresa efter idag. Veckan ut.
Och sen vill vi ha med Wilbur också när han slåss i toppstiden.
Ja, men vi får se här. Omgång 2-3 blir sjukt viktiga för mig. Så det vill till att Charles levererar och att Kulusevski fortsätter på samma spår. För att trots allt hade inte han var inte så mycket vald, så att säga.
Nej, verkligen inte. Och nu, att, men nu sitter du verkligen rätt på dem. Spurs har ju ett bra inledande schema. Chelsea är lite småtufft, även om jag är inne på ditt spår där. Att de bör vara favoriter faktiskt på Stamford Bridge.
Otroligt svag bänk har jag. Jag har bara valt
med hjärta. Ja, men det ska man ha. Du har ju tidigt wildcard. Då ska jag säga att du har en bra bänk. Sitter sämre spelare på min bänk. Ja. Men det du valde ju bort Sala, vilket man någonstans alltid måste lyfta på hatten för de som
tills
vågar ta det steget.
Ja,
men att han grävde fram ett plus ett där, det ska han ju inte göra i den matchen. Så du ska ju egentligen vara i ledning, säger jag då.
Ja.
Men blev ju rädda sen, eller rädda. Det var ju väntat att Haaland skulle...
Ja.
Jag ska lämna dig med lite huvudbry.
Jag tycker det var närmare 3 mål.
Ja, det var det ju. Han har ju fått den där om han inte klivit av. Ja.
Jag kan säga så här, FC Lenny Takes som fick en stabil start.
Ja, noterar.
Vill han prata om?
Vi kommer inte bindla Haaland.
Oj, oj, oj. Ja. Det är Salah alltså. Ja, häftigt. Ja. Vi vet den statistiken, va? Den är kanske inte så riktig. Men Salah har ju gjort mål i 5 raka Premier League-premiärer. Han har aldrig gjort mål i omgång 2.
Nej, visst. Så är det. Ja. Erling Haaland har heller aldrig gjort mål mot Bournemouth.
Men Erling Haaland är alltså ett mål ifrån att komma upp i Alfinges målskörd i sitt.
Nej, jag säger alltså jag vet.
F20.
Dels så känner jag mig trygg i mitt resonemang kring att Salah ska stämma i bäcken gentemot Darwin Núñez och visa vem som är kung på Anfield. Mm. Dels så känner jag mig trygg i att Jürgen Klopp, han har gjort det jävligt klart för sitt Liverpool att det här vi sysslade med mot Fulham, det gör vi inte en gång till här. Nej. På bra jävla länge. Nu är det ni som går ut och visar vart skåpet ska stå. Så att det inte sås någon jävla tvivel här i det röda maskineriet. Det kommer bli sån körning mot Palace. Det kommer bli en 4-5, kanske 6-0. Och det vi pratar om kring Haaland. Haaland gör inte mer än en timme mot Bournemouth.
Nej, så kan det vara.
Jag älskar kristallklara spåkulor.
Mm.
Haaland, hur många?
31.
Mot Bournemouth.
Ja, exakt. Nej, men nu är det igång. Och
alltså, så här, det sjuka med Haaland, man skulle ju nästan kunna se.
Nej, men alltså, tittar man på honom...
Han kommer göra 7 mål.
Har han inte gjort i matchminut 55 till 75, då brukar ju City ibland kunna slå på takten. Och att man bara rullar och väntar på Champions League-matchen som är på onsdag. Men det är då Haaland kanske till och med byts in. Och väntar in bollarna. Och som du säger, han kommer göra 7 mål.
Men Haaland är en sån här spelare man känner fortfarande. Och då kollar jag över liksom hela hans, ja, korta visserligen, men hela hans karriär. En spelare som bara fått ut 50%. Mm. Han känns som att han är en fotbollens Michael Phelps. Eller Karelin. Ian Thorpe. Det gick så där sen, efter för övrigt. Men han var ju, Ian Thorpe var ju liksom
vadå, vad första. Vad gjorde Ian Thorpe efter?
Han blev alkoholist.
Ja, men Michael Phelps åkte väl för gräs och...
Det gick åt helvete också, ja.
Simmarna.
Ja, simmarna. Nej, men förstår vad jag menar. Sådana som bara liksom kliver. Michael Phelps kunde ju typ köra ryggsim när de andra körde frisim. Mm. Och där känner jag lite Håland. Han puttrar fortfarande.
Ja, ja.
Oh. Där kommer vi kunna få se grejer som vi aldrig sett tidigare. Oh, nej. Alltså, sen det behöver inte bli så, men han ser så otroligt kraftfull ut. Det är det.
Du har tea time på Ullna, så att du måste bege dig. Ja. Vi ska välkomna in Adam Pinitor och Pintorp i studion för att göra ett liknande avsnitt inför La Liga. Ett avsnitt som ni kan höra imorgon torsdag. Återigen, var med i helgen när La Liga och Serie A är tillbaka på C-mores kanaler. Du, Thomas, flackar med blicken här.
Ja, jag flackar med blicken och så vidare. Det är så jävla kul att allting drar igång. Pinitoro på väg in, Svanemar ska också komma för inför Serie A. Därför blir det ju verkligen kikasiktet inför helgens trippel borta hos Betsson. Håll utkik på våra sociala medier. Så kommer ni få också införspel på La Liga och Serie A. Tänk på, det är 18 bast och stödlinjen.se finns om man har problem. Nu kan alla ta en Pepsi Max, för det är så gott att dricka.
En Pepsi Max, eftersom Djurgården ska mötas. Jag är lite besviken på att ni inte körde den.
Det var dåligt. Det har du gått och flula på.
Ja, när ni pratar där, det där brukar ni vara som bäst. Ja. Där brände ni.
Lyssna på lite Big Six, kanske. Titta på Fantasy TV, följ Sproffman på Twitter, men lyssna också till Testa Stör. De är inne i en fantastisk period när AIK går som skiten.
Nej, det är många som vill att vi avgår. Vi får ju mycket skit nu.
Alltså, det är så.
Det är vårt fel det här.
Har ni varit för positiva eller?
Nej, det tycker jag inte. Men det är klart att de dyker på saker. Att vi startar någon hetsjakt mot Zach Elbouzidi och att vi inte vill att alla ska avgå ännu. Så att det,
vadå,
det är några
får man inte kritisera?
Nej, det är de. Det är
alltså supporterlättkränktheten, den är speciell. Ja.
Alltså att inte få säga när det kommer till elitfotboll och professionella fotbollsspelare att vissa spelare inte
suger.
Håller måttet.
Suger!
Nej, men det alltså, kan man inte köpa att det är så det måste låta? Då kanske man inte ska konsumera så mycket media.
Nej.
Alltså Zach Elbouzidi och Kimpioka, det är två av de absolut sämsta spelarna jag någonsin sett i Allsvenskan. Mm. Så har jag sagt, det är Toto Balotto också. Så behöver inte Testa Stör bära det hundhuvudet. Nej, själva.
Gå på Gusten!
Ja, exakt.
Men Testa Stör är ju fantastiskt i motgång. Och det är det sannoliken nu.
Alltså våra siffror slår ju i taket när vi går dåligt. Vi väntar, alltså 2020-säsongen är fortfarande då vi pikade. Efter derbytorsken där mot Djurgården tror jag eller slutet på juli, då hade vi... otroligt bra lyssnarsiffror, så på så sätt då, så är det väl positivt för podden.
Men du, tack för idag. Vi kan väl köra något avsnitt kanske under VM-uppehållet eller i vinter, halvvägs in i Premier League-säsongen eller något liknande.
Mer än gärna, jag gillade att få snacka ner säsongen, det var inte så länge sedan jag var här. Snacka upp, snacka ner, ja, jag kommer när ni kallar.
Underbart, lycka till på Ullna, så syns vi och hörs vi snart igen. Och det är vi också, dubbelavsnitt alltså imorgon med Pinitoro och Svanen. Vi hörs då, ciao.
Chalkis. Bobby Belt in the ball.